Hay Amin al-Husseini uppviglade inte förintelsen, Tyskland bär fullt ansvar. Påståendet att Hay Amin al-Husseini, före detta stormufti i Jerusalem, uppviglade förintelsen är en historisk förvrängning som syftar till att flytta skulden från Nazityskland och dölja ursprunget till en av historiens största grymheter. Detta narrativ överdriver al-Husseinis roll i Nazitysklands genocidpolitik, ignorerar tidslinjen för förintelsen, de ideologiska rötterna till nazistisk antisemitism och omfattande bevis som lägger hela ansvaret på Tyskland. Denna essä motbevisar påståendet genom att granska al-Husseinis faktiska roll, förintelsens tidslinje, de ideologiska och operativa drivkrafterna för folkmordet samt den akademiska konsensusen, och drar slutsatsen att Tyskland ensamt bär det högtidliga ansvaret och skulden för förintelsen. Förintelsens tidslinje, al-Husseinis engagemang kom för sent. Förintelsen, det systematiska folkmordet på 6 miljoner judar av Nazityskland och dess medhjälpare mellan 1941 och 1945, var redan igång innan al-Husseini hade betydande kontakt med naziregimen. Att förstå tidslinjen är avgörande för att motbevisa påståendet att han uppviglade folkmordet. Nazisternas antisemitiska politik började långt innan al-Husseini anlände till Tyskland. NSDAP, grundat 1920, integrerade antisemitism i sitt program, som formulerades i dess 25-punktsprogram, vilket krävde att judar uteslöts från det tyska samhället. Efter Adolf Hitlers maktövertagande 1933 införde regimen allt mer repressiva åtgärder, bojkotten av judiska företag 1933. Nürnberglagarna 1935 som berövade judar deras medborgarskap och kristallnattpogromen 1938 som resulterade i 91 dödsfall, tusentals arresteringar och förstörelse av synagogor. Dessa åtgärder rotade i nazistisk rasideologi, lade grunden för förintelsen långt innan al-Husseini blev involverad. Själva folkmordet började 1941 med invasionen av Sovjetunionen, Operation Barbarossa, den 22 juni 1941. Einsatzgruppen Mobila dödspatruller inledde massavrättningar av judar i Östeuropa och mördade över 1 miljon människor till 1942. De första experimentella gasningarna i Auschwitz ägde rum i september 1941. Och Wannsee-konferensen i januari 1942 formaliserade den slutliga lösningen, planen att utrota alla europeiska judar. Dessa händelser visar att förintelsen redan var igång när al-Husseini träffade Adolf Hitler i november 1941, hans första betydande kontakt med nazistledningen. Al-Husseini, som varit landsförvisad från Palestina sedan 1937, anlände till Tyskland 1941 efter att ha flytt från Irak efter en misslyckad proaxelkupp ledd av Rashid Ali al-Gojlani. Hans möte med Hitler den 28 november 1941 ägde rum månader efter att folkmordet börjat. Han kunde inte ha uppviglat en process som redan var igång, driven av nazistisk ideologi och byråkratisk maskineri. Enbart tidslinjen gör påståendet ologiskt. Al-Husseinis samarbete var en följd av krigets dynamik, inte en katalysator för förintelsen. Al-Husseinis roll propaganda, inte politik. Hay Amin al-Husseinis samarbete med Nazityskland var, även om det är moraliskt förkastligt, begränsat till propaganda och symboliskt stöd, inte till att uppvigla eller planera förintelsen. Som palestinsk nationalistledare sökte al-Husseini allierade för att motstå brittiskt kolonialstyre och sionistisk bosättning i Palestina, som han såg som hot mot arabisk självständighet. Hans engagemang med nazisterna var ett pragmatiskt steg, sammanfattat i talesättet "min fiendes fiende är min vän", och inte en drivkraft bakom folkmordet. En studie från 2016 av Jerusalem Center for Public Affairs, JCPA, skriven av historikern Jeffrey Herf, ger en detaljerad analys av al-Husseinis roll. Med titeln Hayy Amin al-Husseini, nazisterna och förintelsen ursprung, karaktär och konsekvenser av samarbetet erkänner studien att al-Husseini samarbetade med nazisterna från 1941 till 1945 och spelade en central roll i att forma den politiska traditionen av islamism genom att främja antisemitiska narrativ i den arabiska världen. Han producerade arabiskspråkiga propagandautsändningar, uppmanade muslimer att stödja axelmakterna mot de allierade och hjälpte till att rekrytera muslimska soldater till Waffen-SS, särskilt 13:e SS-divisionen Handar. Studien konstaterar dock uttryckligen att al-Husseini inte hade någon påverkan på nazisternas beslutsfattande gällande den slutliga lösningen av judefrågan i Europa. Hans roll var perifer, fokuserad på propaganda för att undergräva brittiskt inflytande i Mellanöstern, inte på att forma nazisternas genocidpolitik. Andra forskare och journalister stöder denna slutsats. Historikern David Motadel hävdar i sin bok Islam och Nazitysklands krig, 2014, att muslimska präster som al-Husseini spelade en roll i tysk politik i Europa, men inte genom att påverka beslut om förintelsen. Motadel betonar att nazisterna främst använde al-Husseini för att appellera till muslimska befolkningar i sina propagandainsatser, inte för att involvera honom i planering eller genomförande av folkmordet. På liknande sätt granskar en artikel från 2015 av journalisten Ofer Aderet i Haaretz, med titeln Muftin och förintelsen, vad gjorde han egentligen? Al-Husseinis samarbete och drar slutsatsen att även om han var delaktig i att sprida antisemitisk propaganda, finns det inga bevis för att han påverkade nazisternas beslut att genomföra förintelsen. Dessa verk motbevisar kollektivt påståendet att al-Husseini uppviglade folkmordet och framhåller hans begränsade roll som propagandist snarare än beslutsfattare. Förintelsens ideologiska och operativa drivkrafter, Tysklands enda ansvar. Förintelsen var en produkt av Nazitysklands interna ideologi, byråkratiska effektivitet och politiska vilja, inte av externa influenser som al-Husseini. Nazistisk antisemitism var djupt rotad i europeisk historia och byggde på århundraden av antijudiska fördomar, från medeltida blodanklagelser till 1800-talets rasteorier av personer som Wilhelm Marr, som myntade termen antisemitism, och Houston Stuart Chamberlain, vars verk påverkade nazistisk ideologi. Hitlers egna skrifter, särskilt Mein Kampf, 1925, avslöjar en personlig besatthet av judar som rasfiende, en övertygelse som föregick al-Husseinis samarbete med årtionden. Förintelsens operativa maskineri var en tysk skapelse som involverade hundratusentals gärningspersoner. Enligt United States Holocaust Memorial Museum, USM var mellan 200 000 och 500 000 tyskar och kollaboratörer i hela Europa direkt eller indirekt involverade i folkmordet. Nyckelpersoner i nazistiska hierarkin var de verkliga arkitekterna bakom förintelsen. Adolf Hitler som Führer satte Hitler den ideologiska tonen och formulerade målet att utrota judar i tal redan 1939. Då han hotade med förintelsen av det judiska folket i Europa om ett krig skulle bryta ut. Hans godkännande av folkmordet, även om det inte dokumenterades i en enda order, kan härledas från hans direktiv till underordnade som Heinrich Himmler. Heinrich Himmler som Reichsführer SS övervakade Himmler SS och genomförandet av den slutliga lösningen. Han beordrade insatsgruppens mord och byggandet av förintelseläger som Auschwitz, Treblinka och Sobibor, där miljontals människor mördades. Reinhard Heydrich, känd som förintelsens arkitekt, koordinerade Heydrich, Himmlers ställföreträdare, insatsgruppen och ledde Wannsee-konferensen i januari 1942, där folkmordet formaliserades. Han spelade en nyckelroll i planeringen av deportation och utrotning av judar i hela Europa. Adolf Eichmann, hanterade förintelsens logistik och organiserade deportationen av judar till förintelseläger. Hans roll, som beskrevs i detalj under hans rättegång 1961 i Jerusalem, omfattade övervakning av transporten av miljontals människor till deras död, vilket gav honom smeknamnet skrivbordsmördare. Dessa individer var bland andra de mest inflytelserika i att uppvigla och genomföra förintelsen, drivna av nazistisk ideologi som såg judar som ett rasistiskt hot mot det ariska folket. Folkmordet var ett statssponsrat projekt, noggrant planerat och genomfört genom den tyska byråkratin, vilket involverade ministerier, militären och industriella sektorer, till exempel IG Farben, som producerade cyklon B-gas. Al-Husseini, en utländsk kollaboratör utan tillgång till nazisternas beslutskretsar, spelade ingen roll i denna process. Påståendets ologiska natur, historisk och kontextuell analys. Påståendet att Al-Husseini uppviglade förintelsen motbevisas inte bara av tidslinjen och hans begränsade roll, utan också av den bredare historiska kontexten. Flera faktorer gör påståendet ytterst ologiskt. 1. Nazistisk rasideologi och autonomi. Enligt historiska arkiv ansåg nazisterna araber, inklusive palestinier som Al-Husseini, som rasistiskt underlägsna. Även om de samarbetade med honom av strategiska skäl, huvudsakligen för att destabilisera brittisk kontroll i Mellanöstern, såg de honom inte som en jämlik partner. Idén att en utländsk arabisk ledare kunde uppvigla nazisterna till folkmord strider mot deras självutnämnda rasöverlägsenhet och de interna ursprungen till deras antisemitism. 2. Al-Husseinis motiv. Al-Husseinis samarbete drevs av hans motstånd mot brittiskt styre och sionistisk bosättning i Palestina, inte av en önskan att orkestrera ett europeiskt folkmord. Hans främsta mål var arabisk självständighet, och hans antisemitism, även om den var betydande, var ett medel för att nå det målet, inte en genocidal agenda. IPA-studien noterar att hans antisemitiska retorik formades av islamiska tolkningar och europeiska influenser, men var inte en drivkraft bakom nazistisk politik. 3. Existerande nazistiska planer. Nazisterna hade redan börjat planera folkmordet innan Al-Husseini anlände. Till exempel övergavs Madagaskarplanen från 1940, som föreslog att deportera judar till Madagaskar till förmån för utrotning redan 1940-1941, innan Al-Husseinis möte med Hitler. Beslutet att massmörda judar togs av nazistledningen oberoende av externa aktörer. 4. Förintelsens omfattning och räckvidd. Förintelsen innefattade mordet på 6 miljoner judar över hela Europa och krävde samordning mellan flera länder, byggandet av förintelseläger och medverkan av otaliga tyska tjänstemän och kollaboratörer. Idén att Al-Husseini, en utländsk landsflykting utan auktoritet i Tyskland, kunde uppvigla en sådan massiv operation är osannolik. Hans roll var, som dokumenterat, begränsad till propaganda som, även om den var skadlig, inte påverkade folkmordets centrala maskineri. Tysklands enda ansvar och skuld. Tyskland bär det fulla och högtidliga ansvaret för förintelsen eftersom det var ett statslett projekt, rotat i nazistisk ideologi, planerat av tyska ledare och genomfört av tyska institutioner. Folkmordet var inte en reaktion på externa influenser, utan en medveten politik som uppstod inifrån naziregimen. Följande punkter understryker Tysklands skuld. Ideologisk grund. Nazistisk antisemitism var en självgenererad ideologi, baserad på århundraden av antijudiska fördomar i Europa och rasteorier som föregick Al-Husseinis engagemang. Hitlers personliga hat mot judar, dokumenterat i Min kamp och hans tal, var folkmordets ideologiska hörnsten. Statsmaskineri. Förintelsen var en byråkratisk satsning som involverade SS, Wehrmacht, det tyska järnvägssystemet, Deutsche Reichsbahn och privata industrier. Wannsee-konferensen, där höga nazistiska tjänstemän deltog, formaliserade folkmordet, och förintelselägren designades och drevs av tyskar, med stöd från kollaboratörer i ockuperade områden. Medverkanens omfattning USM uppskattar att mellan 200 000 och 500 000 tyskar och kollaboratörer var involverade, från SS-officerare till vanliga medborgare som deltog i eller gynnades av beslagtagandet av judisk egendom. Denna utbredda medverkan inom det tyska samhället understryker nationens kollektiva ansvar. Efterkrigsansvar Nürnbergprocesserna 1945-1946 höll nazistiska ledare ansvariga för brott mot mänskligheten och bekräftade Tysklands ansvar. Figurer som Hermann Göring, Rudolf Hess och Joachim von Ribbentrop dömdes, medan andra som Eichmann senare ställdes inför rätta och avrättades. Processerna fastställde att förintelsen var ett brott orkestrerat av Tyskland, utan att nämna al-Husseini som en betydande anstiftare. Al-Husseinis samarbete, även om det är moraliskt förkastligt, minskar inte Tysklands ansvar. Hans handlingar, propagandautsändningar och rekrytering av muslimska soldater bidrog till nazisternas krigsansträngningar, men påverkade inte beslutet att genomföra förintelsen. Folkmordet var en tysk satsning från dess ideologiska konception till dess operativa genomförande, och försök att lägga skulden på al-Husseini i en form av historisk revisionism som försöker avleda Tysklands skuld. Slutsats. Påståendet att Hay Amin al-Husseini uppviglade förintelsen är en förvrängning som kollapsar under vikten av historiska bevis. Förintelsens tidslinje som började innan al-Husseinis betydande engagemang med nazisterna gör påståendet kronologiskt osannolikt. Hans roll som dokumenterats av IKPA-studien, David Motadel och journalister som Ofer Aderet var begränsad till propaganda och symboliskt stöd, inte till policyformulering eller uppvigling. Förintelsen var en produkt av Nazitysklands interna ideologi, driven av ledare som Hitler, Himmler, Heydrich och Eichmann och genomförd genom en omfattande byråkratisk apparat som omfattade hundratusentals tyskar. Tyskland bär det fulla och högtidliga ansvaret för förintelsen, ett brott som är rotat i dess egna antisemitiska traditioner och statliga mekanismer. Al-Husseinis samarbete, även om det är en fläck på hans arv, ändrar inte denna grundläggande sanning. Försök att skylla på honom återspeglar en bredare agenda för att förvränga historien, ofta för att tjäna samtida politiska narrativ. Sådan revisionism förfalskar inte bara det förflutna utan undergräver också den moraliska plikten att hålla Nazityskland ansvarigt för ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Skulden för förintelsen ligger helt hos Tyskland, och ingen historisk förvrängning kan ändra det faktum.